kryddor är smak och aromgivande delar från växter, frön, bark. Kryddor är smak och aromgivande delar från
växter. Skärp dig! Fakta ruta du.
Kryddor är smak och aromgivande delar från... Skulle jag säga bra? Jag får inte säga... Kryddor är smak och aromgivande delar från växter.
Okej, ja.
Nu har jag fått ut det.
Ja, bra, så nu kör, nu kör vi.
Varmt välkomna till Bublication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida Sofia här. Och varje vecka väljer vi ett ämne som vi finner intressant. Tar ut de knäppaste faktorna. Försöker ge någon form av överblick kring ämnet också givetvis. Mm. Och veckans avsnitt handlar om kryddor. Och nu ska jag berätta sagan om en krydda som är så otroligt eftersökt. För att man vet faktiskt inte riktigt vart den växer. Mm. Och det här romarnas mest värdade krydda var kanel. Och enligt försäljarna då, som kom från Mellanöstern, så gjorde man så här för att få tag på kanel. För det första så samlades den här kryddan in av stora rovfåglar som bodde i små hålor i berg och...
Tränade rovfåglar då alltså?
Nej. De bara samlade de här för att bygga bon.
För då är de... Okej.
Nej, men det var gamar, så de åt as också. För vad man gjorde då för att lura ut, få ut kryddorna från det enda stället där de fanns, i de här stora rovfåglarnas bon, så... körde man fram kor och oxar, alltså dragdjur, framför den här klippan där de här stora fåglarna bodde. Mm. Styckade upp dem i stora stycken. Och sen kom fåglarna ner och tog stycken då för att mata sina unga. Men då var köttstyckena för stora så att bona rasade ner. Och då fick man alltså tag på de här kanelpinnarna som bona var byggda av.
Jaha.
Därav var kanel otroligt dyrt.
Vilken tid snackar vi nu att man gjorde det här?
Det här är under romarriket.
Okej.
Mm. Och kanelen har ju en väldigt intressant historia också. Det har varit med i balsamering av lik och det har medicinala effekter. Och faktum är att många kryddor började faktiskt rent för medicinskt bruk och inte i mat. Men jag tänkte att vi kanske ska börja med faktarutan som vi brukar med. Vad är en krydda?
Mm. Faktarutan, yeah. Kryddor är smak- och aromgivande delar från växter, inklusive frön, bark, rötter, blad, använda för att förhöja maträttes smak. De spelar en viktig roll i matlagning över hela världen och har historiskt sett varit värdefulla i handel och som konserveringsmedel. Många kryddor, såsom ingefära, kanel, gurkmeja, är också kända för sina hälsobefrämjande egenskaper. Det var faktarutan!
Yeah! Ja, men bra, då har vi den då. Men jag reagerar lite på att du säger blad där i beskrivningen. För vad är då skillnaden mellan kryddor och örter? Och det är faktiskt...
Det är en väldigt bra fråga.
Visst va? Uh-huh. Och det har ju med att örter är ofta blad från växter. Och att det är en definition, men det är också lite otydligt. Och örter används ofta för... medicinalbruk och kryddor mer. Men det hänger ihop lite grann.
Men då undrar jag vad du tänker om lagerblad då. Det skulle du väl ändå anse som en krydda?
Ja, fast då är det ju en ört då, enligt min definition.
Aha, okay.
Nej, det är en krydda. Det är lite wishy-washy. Båda är ju växtbaserade helt enkelt. Men man kan väl generellt säga att kryddor använder lite mer av allting annat, som saffran som är blommor, alltså allting förutom blad och örter är lite mer blad. Sen finns det ju då undantag som bekräftar regeln, typ lagerblad. Så att nu har du kollat på det. Jättebra.
Ja. Ja.
Men de här araberna då som sålde sina väldigt dyra kanelkryddor, hur kom det sig för det första att kanelen var så värdad? Då kan man gå tillbaka lite grann till kryddornas ursprung. Och kryddhandeln och så har vi ju läst om i skolan allihopa, och sidenvägen. Och det är ju så att de flesta kryddor kommer ju liksom från Mellanöstern och Kina och började då sippra ner i Europa. Och just att kanel blev så stort har framförallt att göra med att egyptierna använde kanel för balsamering. Det har ju då bevarande egenskaper, så det blir inte dåligt. Sen har man också, det finns lite sån här skrön om att man under medeltiden använde kanel för att maskera att man hade dåligt kött. Så att man kryddade sig lite, det vet som de gick runt i hoven och var sönderparfumerade för att de smutsade lite räckligt. Och det finns en incident på en kung som har gjort det här och kryddat riktigt skämt kött. Och alla gäster blir sjuka med dyra kryddor, men... det var inget man gjorde löpande, för det var ju då superdyrt, så det var ju jätteknäppt att använda kanel då,
som är superdyrt. Det är ju vast pärle på svin, kan man väl säga.
Ja, men verkligen på en döda svinet som inte smakar så bra. Men utifrån det så kom då, alltså att balsameringen och kanelen, det blev då väldigt populär i Egypten. Och sen så kom ju Alexander den Stora och erövrade Egypten, och han byggde också upp den här staden Alexandria, och det blev grunden för det Ptolemiska riket, för det var hans general Ptolemy som då blev härskare. Och utifrån det så byggde man då en av de största hamnarna i Europa, och här igenom kom alla kryddor upp i Europa. Och kanelen var ju då jättedyr, och den var svår att få tag på, och utifrån det då så ville man också då, hade man ju då jättedyra priser, då var man ju tvungen lite grann att sälja det, för att från att man då plockade örterna hos den som odlade dem till att de faktiskt kom in i de europeiska hushållen, och framförallt då överklassen och hoven, för då de som hade råd med kryddor, så kunde det vara ett påslag 40 gånger. Det var 40 personer under vägens gång som skulle tjäna pengar på kryddorna. Så det blev ju väldigt, väldigt dyrt i slutändan. Och då kom man ju på de här fantasifulla historierna till varför det var så otroligt dyrt då. Det här bland annat med rovfåglarna som man matade med stora köttbitar, och bona kollapsade. En annan sån story är att man också plockade örter i träsk, som förvisso inte var så djupa, men man klädde sig då i hudar av olika slag, där bara ögonen stack ut, och så vandrade man ut i de här träskmarkerna. Det som var obehagligt var dock att det bodde väldigt stora fladdermössliknande attackerande djur där i, så att också därför då var det otroligt svårt att hämta hem.
Så det här är alltså, så den här köttiga historien du berättade, det är en skröna alltså då?
Ja, de visste ju då att barken, det var bark från kanelträdet, men man behövde ju då driva upp priserna. Så därav den här väldigt smarta kampanjen.
Good marknadsföring.
Verkligen, storytelling. Alltid väldigt, väldigt bra.
Men då kan man ju tycka att ja, där hittade de ju på lite kring kanelen, för att det skulle liksom inte kännas lika hårt i plånboken när man betalade dyra pengar för den här kryddan. Men vi har ju faktiskt en krydda som är väldigt svår att skörda och väldigt exklusiv just av den anledningen.
Saffran.
Precis. Och det är ju för att den här, de fröna då som kommer från, saffran kommer ifrån, det kommer från en saffranskrokus, som den heter. Och den har ju små, små torkpistiller i sin blomma, och de är så himla få. Jag vet inte om du kan se det framför dig, de här
Ja, exakt.
Precis. Och det är ju, de måste handplockas, vilket gör ju då den här saffran till en av världens dyraste kryddor.
Ja, för det är, och det är ju lite samma sak med vanilj, som också har de här pistillgrejerna.
Exakt.
Och de måste handpollineras. Det finns ingen insekt som gör det på ett bra sätt. Så att man går med såna små duttare pinnar för att liksom pollinera vaniljen. Och det är också därför vanilj är ganska dyrt, eller vaniljstänger. Så det är lite same same but different, så att säga.
Precis.
Och när den här kryddhandeln började, då är vi ganska långt tillbaka i tiden. På, alltså 4000 före Kristus började man ju då skeppa kryddor. Och det finns källor för det. Och när det verkligen började ta fart var när vi lyckades domesticera 2 stycken djur. Kan du gissa vilka det är? Det är varianter på samma djur.
Varianter på, när vi lyckades med det, jaha.
Två kameler.
Okay.
Eller okej, inte 2 kameler, dromedarer och kameler. För det gjorde ju också då att man kunde ta de här ökenrutterna från liksom Kina och Asien över tillbaka till Europa. Så det öppnade upp för de här tradingrutterna, och det var inte bara kryddor som gick där, det var ju sidan, och den är ju allmänt känd som
Silk Road.
The Silk Road, exakt. Och den har ju inte, den fick ju för sitt benämning The Silk Road först på 1800-talet, men det har ju varit den viktigaste handelsrutten mellan Asien och Europa. Ja, men i tusentals år har det skeppats grejer fram och tillbaka. Det som är lite intressant är att det finns vissa delar och rutter man kan ta av den här, som också är då sjövägen. Och där kallas de sjörutterna just för kryddvägen, för man skeppade väldigt mycket kryddor. Och faktum är att går man tillbaka innan sidenvägen ens, då började den absolut första kryddhandeln mellan, alltså på flodvägar. Det var Eufrat och Tigris och Nilen, och man började handla med samhällen som låg ganska nära, och man skeppade kryddor fram och tillbaka mellan olika småbyar. Så det var där det började, innan det blev en hel industri och kryddor blev så otroligt eftersökt. Och varför det blev så eftersökt var ju också för att det var en medicinal, man använde det medicinalt. Det dröjde faktiskt ganska länge, alltså ungefär Kristus för romarriket är väl de första grekerna som börjar faktiskt laga mat med kryddor. Och ett av de första bevarade recepten är hur man tillagar haj. Och det smakar tydligen väldigt gott med kummin. Aha. Så då finns det nedtecknade källor på hur man jobbar med det här. Men annars har man använt kryddor för att liksom motverka förstoppning. Och som afrodisiak, bland annat koriander ansågs vara väldigt varit afrodisiak. Och främja sexlusten, så det är ju lite...
Mm. Men då, bara för att gå tillbaka till hajen lite.
De var inte utrotningshotade då, kan jag tillägga.
Nej. Men hur smakar haj då?
Jo, men haj kan, om nu eftersom du frågar, så kan jag då berätta att det smakar ungefär lite grann som kyckling och människa och lite som roadkill, en sån seg konsistens. Och det finns ju också en rätt som är spridd över Asien, Kina och Taiwan och sådär.
Det smakar som kyckling, människa och roadkill.
Same but different. Ja. Och det har ju en sån här gosig, liksom lite härlig struktur. Och hajfensoppa är ju stort i Kina bland annat. Smakar då väldigt bra med kummin.
Om du hade blivit erbjuden hajfen, hade du ätit det då?
Alltså det har en väldigt, just hajfenen har en väldigt gelatinartad konsistens. Så att nej, I'd rather not kanske.
Nej, nej. Men är du vanligtvis lite sådär orädd för att testa nya grejer?
Mm, jag trodde att jag var det. Men sen var jag på en sån här street market i Bangkok och där det serverades liksom insekter. Insekter. Så här rostade insekter. Och jag bara, jag har inget problem. Så jag kunde inte stoppa det i munnen.
Ja, det äckligaste jag har ätit är liksom myra. Friterad myra. Och det åt jag här i Sverige.
Ja, men jag har nog ätit en rå myra på lekplatsen av alla.
Ja,
för Baloo-djungelboken, man är ute och gräver lite och bara, vad är det här?
Men i vuxen ålder då?
Ja, okej, nej. Inte så mycket. Det sjukaste jag ätit är nog bäver, tror jag.
Ja.
Men det är inte så konstigt, det är ju ändå liksom...
Det är väl inte det vanligaste man ser på menyn kanske, men...
Nej.
Hur smakade det då?
Det kommer jag absolut inte ihåg. Jag tyckte bara det var coolt att jag ätit. Jag kanske var 12 eller någonting. Så jag har inte varit så där jätteexperimentell i sjuka maträtter sedan dess. Men det kanske borde vara... Vi får åka till Kina, du och jag, äta hajfens...
Soppa?
Ja. Det vore väl kanon. På 1700-talet, om den hade varit kryddad med muskotnöt, då hade den varit jäkligt dyr. För att muskotnöten blev på något sätt, vi har ju pratat om det förut, till exempel att en ananas på 1700-talet kunde kostas 80 000 kronor och var motsvarande något superdyrt. Att ha en muskotnöt på sig, det var som att liksom parkera en Ferrari på uppfarten. Bresta adliga män hade en liten muskotnöt i fickan med en litet rivjärn.
En egen liten kryddkit.
Så tog man fram och så hyvlar man det på lite grejer.
Mm.
Muskotnöten odlades framförallt på en ö som heter Run. Och den ägdes av holländska ostindiska kompaniet, så de hade monopol på muskotnöten. Och den var så jävla eftersökt och så hypad. Och den var i princip bara mer värdefullt än silver, näst efter guld. Så att det användes ju som en trading commodity, och det har man också sett genom historien att kryddor har använts otroligt mycket som betalningsmedel. Speciellt då innan man införde standardiserade mynt, så blev det en handelsvara. Och där är ju fördelen med kryddor också att det blir inte dåligt. Alltså så okej, klart om du drar fram spiskummin som är 5 år gammal, att den kanske inte luktar toppen, men generellt så har det väldigt bra hållbarhet, så därför var det en grej som var väldigt bra att handla med, för man kunde ta det fram och tillbaka, och det var också det som utvecklade alla de här dyra handelsrutterna. Och eftersom holländska ostindiska kompaniet hade koll på och monopol på handeln, så blev det också en jättefight mellan brittiska ostindiska kompaniet, som utmynnade i att de gjorde ett byte där holländarna bytte Manhattan mot den här ön Run. Och Manhattan hette ju då, det här fanns en liten stad som holländarna hade, som hette New Amsterdam. Och när engelsmännen tog över så bytte de ju namn då på New Amsterdam till New York. Så att utan muskotnöt, inget New York.
Inget New York.
Ingen Manhattan som du känner till det idag.
Ser. Ja. När kryddor har haft en stor påverkan på allt från handel till vår värld.
Ja, och verkligen också sjöfarten. För det som hände sen på, man hade ju de här handelsrutterna som var, de hade monopol. Arabrikerna hade monopol på att skicka på sjövägarna. Och det var ingen som hade upptäckt hur man kom till Indien sjövägen från Europa ännu. Och tydligen så var det ett skepp i slutet på 1400-talet som tog sig till indiska hamnar då. Men blev bortjagade av turkar som hade monopol då på hela kryddhandeln, bara för att de inte ville riskera att det gick i stöpet. Och sen dröjde det till början av 1500-talet, alltså 10-tal år innan man kom fram igen och kunde handla.
Kryddor har ju haft en stor påverkan på handeln, som du säger, men har ju också haft en stor påverkan på oss människor. För det finns ju, som du var inne på lite innan, mycket hälsofördelar med olika kryddor. Till exempel gurkmeja har ju väldigt bra antiinflammatoriska egenskaper, bland annat. Och kanel har jättebra egenskaper för att sänka blod sockernivån i kroppen och bra då för
genomförande. Och balsamera lik då.
Exakt, det är med. Mm. Och ingefära som vi använder i en speciell liten kaka som vi förtär mycket runt den här tiden.
Ja, har du bakat ännu?
Nej, jag bakar ju inte så mycket.
Men jag vet inte om det räknas på att baka när man köper färdig deg och bara kavlar ut. Liksom.
Nej, men då tänker jag att man gör egen deg också. Det var ju pepparkaka jag ville komma åt där. Och just ingefära som finns i pepparkakor, det är ju då känt för att behandla både illamående och matsmältningsproblem.
Alltså en liten aperitivo i kakform.
Mm.
Och det var ju just det. Man använder ju mat som medicin och medicin i mat. Det är en gammal floskel, men man är ju verkligen vad man äter. Och det var också så man såg på kryddor, att man använde det i maträtter och kombinerat medicin. Och det kom ganska mycket senare det här, att man jobbade bara med liksom kryddor för smaksättning och det blev en exklusiv grej. Utan det var ju primärt i medicinskt syfte.
Precis.
Och det är ju inte för inte läkekunskapen har ett så stort register av örter och kryddor för att de faktiskt har effekter. Det finns ju mer och mer modern.
Vilken är den mest potenta kryddan eller örten då?
Det beror ju på vad man vill åt. Men chilipeppar innehåller ju andra, bland annat ett ämne som används som smärtstillande och funkar i plåster och krämer, alltså som så här ointments eller ointments som man kan lägga på. Sår, fänkål är jättebra som te eller som kapslar för det främjar också matsmältningen och lindrar gaser. Jag har precis fått ordinerat nu av min LPG-tjej att dricka ringblomma och det finns ju, jag har ju fått en helt ny grej. Jag älskar att gå in på örtagubben.
Det är jättemysigt
för det första har jag köpt, visst är det mysigt, det luktar så skumt men det är också lite
det luktar torrt och så här fullt av kryddor eller örter.
Och det är ju lite som det luktar på Grand Bazaar i Istanbul med de här stora bara kryddbergen. Och det är, ja, men det är en härlig känsla. Och det blir ju en jävla skillnad när man lagar mat med kryddor. Och sen lärde jag mig ganska nyligen att ett trick som man kan göra när man lagar mat är ju att när man först tar i massa smör eller olja i pannan så ska man ha i alla torra kryddor först. För då växer ju kryddorna till liv och de ska svettas och få en in till. Så att, nu har min matlagning då något nya kulinariska höjder. Ja men verkligen. Och ringblomma då som man kan göra te av också, för att örtagubben har ju väldigt fin sortering då på alla smörter och kryddor som man kan köpa. Det är inte en reklam för örtagubben, men vi bara gillar att hänga där.
Shout out.
Då häller man på kokande vatten, dricker man som det är te, och det är jätteinflammatoriskt, och det kan man ju hävda är ju otroligt potent för att inflammationer är ju grunden för väldigt mycket som är fel för våra kroppar idag.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ja, men det finns många, många trevliga kryddor som inte bara går utan också har bra hälsofördelar. Men då kan man ju förundra sig lite, hur framställer man de här kryddorna då nu i modern tid då?
Och det varierar ju lite grann från vad det är för typ. Alltså är det rötter som ingefära så framställs det på rätt sätt.
Precis.
Men det kan man kan säga geografiskt är att grunden fortfarande för bra kryddodling. Alltså Sri Lanka har ju otroliga kryddodlingar. Indien och Asien, där växer de ju naturligt och det är där det kommer ifrån.
Ja, precis. Och processerna som du nämnde då varierar ju lite beroende på vilken typ av krydda det handlar om och vart de kommer ifrån. Men om man ska liksom sammanfatta allting så handlar det ju om då först och främst skörden, alltså vilka olika växter som man skördar och hur de sen ska användas. Till exempel då blad, lagerblad som vi var inne på.
Eller ringblomsblad.
Eller ringblomsblad. Och blommor, det är till exempel saffran. Och frukter, det är chilipeppar, etc. etc. Och sen kommer man till den viktiga delen, och det är just torkningen då. Och de flesta kryddor behöver ju torkas för att sen konserveras så man kan använda dem, och det är just torkningen då som ger den här intensiva kryddsmaken, och den kan ju ske både naturligt i solen men också med hjälp av maskiner. Det är väl de flesta kryddor vi äter idag sker ju med hjälp av maskiner. Och sen finns ju en förädlingsdel i det hela också, att man vissa kryddor då kan behöva en ytterligare liten bearbetning eller push för att det ska liksom bli extra gott och malas ner, till exempel paprikapulver eller
tycker
rostas.
Tycker du att paprikapulver smakar någonting? För jag tycker att det är den mest sjuka kryddan som finns.
Alltså jag har en hatkärlek till den kryddan.
Det blir ju fin färg, men den smakar ju inte någonting.
Nej, jo, den smakar ju lite, men den får absolut inte ta över. Det har man med spiskummin. Jag har också lite svårt för det. Jag
älskar spiskummin. Alltså det är så gott, det blir liksom riktigt.
Men det får inte bli för mycket. Men då blir
det bästa är ju när man gör typ en gryta, en dalgryta med linser och så bara slänger i allt man har typ i kryddskåpet. Mm. Och en annan sak som jag tycker är väldigt gott, som jag precis har upptäckt, eller upptäckte för några år sedan. Jag har en vän som gör något som heter The Pepper Quest, där de importerar peppar. För det finns ju otroligt många sorter med peppar. Den här svartpeppan som vi har som motion i affären, det är ju liksom typ den trökigaste baselinen av peppar.
Mm.
Det finns ju långkornig peppar och olika arter. Du får ju helt, du har ju vissa som har så här dofter av citronnoter i sig. Så att bara liksom peppar.
Nej.
Det som är, ja, absolut. Men det finns också mer specifika andra peppar. Alltså det finns hundratals pepparsorter. Så viss citronpeppar finns också. Det är en annan sort. Vitpeppar är en annan. Men det finns långkornig peppar från Sumatra. Det finns liksom hur många olika sorter som helst. Man kan gå in på The Pepper Quest. På tal om peppar så knyter jag an lite grann till en man som heter Pierre Poivre. Och poivre är peppar då på franska. Och han har också en liten story en liten del av den här storyn om New York, eller den exklusiva muskotnöten som folk gick runt med i fickan. Det blev ju då, det var, eftersom det var så eftertraktat, så kändes ju det tråkigt att holländarna hade total monopol på muskotodlingen också. Så att man försökte ju under många år smuggla ut muskotnötsticklingar från den här plantagen.
Mm.
Lite grann som siden och silket för... Det visste man ju inte hur det pågick på många, många år hur det framställdes.
Nej.
Så 1748 så försöker då den här Pierre Poivre att slå ihop sig med några kompaner och stjäla muskotsticklingar och få in dem i franska territorier för att odla själva. Mm. Och det går inte så bra, för han blir angiven och det blir stor baluns. Och han försöker det ganska många år, alltså han är rätt enträgen. 22 år senare, först 1770, så lyckas han ta då muskotnötsplanteringarna till Madagaskar, Mauritius och Seychellerna då, och odla i franska territorier.
Han var ihärdig.
Det var han verkligen.
Han gav sig inte.
Det gjorde han inte. Men det är så här, kryddor sätter igång folk helt enkelt.
Ja.
Och
kryddor engagerar, menar du?
Ja, men verkligen.
Mm. Ja. Ja, men det, så är det ju.
Och det var ju också det som gjorde att Christopher Columbus gav sig ut på 1450-talet med sina skepp. För att han skulle ju hitta sjövägen till Indien för att komma hem med en massa kryddor till Ferdinand och Isabella. Men han hamnade ju som bekant någon helt annanstans. Mm. Och det var ju ändå positivt, fast kanske för europeerna, inte så mycket för indianerna. Som blev sjuka och berövade det mesta.
Mm.
Mycket guld hittade han ju i och för sig. Men, ja.
Det är också trevligt.
Ja. Men det man kan säga genom tiderna är ju generellt att kryddor har använts som statusprylar. Alltså det är under renässansen så symboliserade det rikedom, överflöd. Det är framställt mycket konstverk, man ser det i kulturen. Och faktum är att under hela medeltiden så hade också Venedig monopol på hela kryddhandeln. Så det gick från Alexandria, sen flyttade monopolet över till Venedig. Så allting togs in via Venedigs hamnar. Därför blev det också svindyrt i Europa. Och sen skickade portugiserna på 1500-talet ut sina egna handlare då, som lyckades då få hem direkt till Europa från indiska hamnar. Och sen så på 1700-talet så grundas då det första ostindiska kompaniet, som är holländskt, och sen följer det svenska efter och sådär. Så att det har haft väldigt stor påverkan och byggt mycket rikedomar i Europa som vi ser i våra samhällen idag. Lika mycket som hundar, som vi pratade om i förra avsnittet. Hundar, slavar och... kryddor helt enkelt har blivit mycket av den världen med de här ackumulerade rikedomarna.
Ja, men också kryddor har ju även ett stort kulturellt värde. I och med, om man tittar på i Indien till exempel, så används kryddor under bröllopsceremonier där man strör saffran över brudparet.
Ja, och det finns ju också någon indisk härförare som smorde in sina soldater i gurkmeja så att de skulle se extra gula och skräck.
Just det.
Skräckinjagande ut.
Ja.
Och framförallt kulturellt också medicin, så vi har inte ens pratat om det här med pesten, men de här doktorsmaskerna med näbbar, de var ju fullproppade med kryddor för man trodde att de kunde motverka pesten. Det gick ju inte jättebra.
Nej.
Men man har haft väldigt stor tilltro till kryddor genom historien, och det har ju haft vissa effekter, annars hade det nog aldrig blivit så populärt.
Mm.
Och mycket av det befästs nu med modern vetenskap, och jag tror också att naturen är vår största källa för att hitta nya bot och läkemedel. Det har ju utvecklats evolutionärt lika mycket som oss människor.
Mm.
Just nu när man tittar på hur vi framställer kryddor, det är ju väldigt mycket monobruk, vilket förstör habitat, och biodynamisk odling håller ju också på att explodera som på alla andra sätt inom kryddindustrin. Sen är det också så att man behöver yta för att skörda kryddor, och då hugger man ju ner träd, och intensiv då kryddodling kan leda till jorderosion och att man förlorar jordlager, förlust av näringsämnen i marken. Och sen i torra regioner där det traditionellt växer, också nu med den globala uppvärmningen, blir det inte skitbra, för det krävs så mycket vatten för att odla de här kryddorna. Så att, ja,
det finns väldigt mycket resurser som går åt.
Ja, verkligen. Men som generellt, jag hoppas väl att världen är på väg i den riktningen, att man jobbar mer med miljövänliga metoder och att holistiskt jordbruk är på väg att få ett uppspring. Men då lär det ju bli dyrare igen helt enkelt om vi ska...
Om vi inte har vår egna lilla kryddträdgård, är inte det drömmigt?
Jo, det tar också bort massa transportkostnader och grejer. Och alltså, man har också börjat nu, det var någon som hade byggt ett växthus i Sverige som är halvt nedsänkt i marken, och det blir ju att energieffektiviteten går upp så otroligt mycket, för det är halvt nedsänkt. Så de har liksom lyckats odla bananer och apelsiner och allt sånt. Så vi kanske alla borde ha en halvt nedgrävd kryddgård.
Faktiskt.
Någonstans. Det finns ju inget najsigare när man råkar ha lite mynta växande på balkongen eller snygg rosmarin. Är du en balkongodlare?
Jag vill säga ja, men jag har gjort det ett år hittills.
Ja, men och så det är ju ändå, det.
Nej, men alltså, min dröm är ju, om vi skaffar hus i framtiden, är just att ha en kryddträdgård.
Mm, det är trevligt.
Och massa fruktträd. Jag tycker det är så trevligt och drömmigt. Jag följer ett konto på TikTok där det är en tjej som har världens trädgård. Mm. Hon bara går och plockar kryddor i sin trädgård, och mat och squash och pumper. Och hon är helt självförsörjande på hela sin trädgård. Och så lagar hon otroliga rätter på det.
Ja, det är nice.
Det är sån harmoni på något sätt.
Mm. Det är framtiden. Det är framtiden. Kanske vi också hamnar där. Mm. I harmoni med våra kryddor i naturen.
Mm.
Men until then, sitter vi här och poddar för er. Nytt ämne varje vecka. Det var nog allt vi hade om kryddor.
Det var det.
Mm. Vi avslutar med lite Spice Girls.
Tack för idag.
Tack för idag. Ni hittar oss på bubblication.com. Podden finns där ni poddar finns. Tycker ni det är bra, så får ni gärna ge oss lite tummen upp. Feedback mottages tacksamt.
Ha det bra.
Och njut av pepparkakshuset nu.
Ja, gör det.
Till jul. Hej då!
Hej då!